Måndag morgon, Sportbladets Premier League-podd. Vi har en hel händelserik Premier League-omgång att ta hand om. Frida Faglund, du är med mig från London.
Yes.
Kalle Karlsson, du är med mig från Västerås.
Det stämmer.
Fan, vad härligt det är att vi representerar ute i världen. Det tycker jag om.
Det känns tryggt.
Det har gått några dagar sedan transferfönstret stängde. Vi har redan fått lite effekt från det som hände på deadline day. Nämligen ett mål på Tottenham Stadium som vi kommer till. Frida, du var där. Vi får väl börja med gårdagskvällens helt fantastiska drabbning mellan. Det blir ju alltid så en av tiden mellan Manchester City och Tottenham. Det är fullständigt kaos. Så att jag respekterar verkligen Mike Rileys beslut att slänga in Mike Dean i den här soppan. Om det nu liksom garanterat alltid är domslutskaos mellan Manchester City och Tottenham, då är det klart att Mike Dean ska in där.
Ja, gick ju ganska lugnt till rätt länge ändå i matchen får man säga. Och sen helt plötsligt så hettade det till först när Raheem Sterling satsade ganska hårt mot Dele Alli, något som fick Mourinho oerhört upprörd, och han sa ju också på presskonferensen efteråt att han tyckte att det borde ha varit rött kort. Pep Guardiola ville inte uttala sig om situationen, men Raheem Sterling blev kvar, och sen fick vi förstås den här kaosartade situationen med VAR, där man inte riktigt förstod vad som hände först, eftersom att spelet fortsatte efter att Sergio Aguero hade fallit i backen efter en duell där med Serge Aurier, och det tog väl nästan 2 minuter innan det flaggades för att det skulle kollas upp om det möjligtvis var straff, och det blev det ju till slut.
Ja.
Och här måste jag säga att här hoppades jag ju faktiskt på att Ederson skulle kliva fram och ta straffen, eftersom att Guardiola hade hintat om att det faktiskt är Ederson som är väldigt högt upp på straffskyddslistan. Så jag blev oerhört besviken när Gündogan gick fram. Så det var inte mer rätt att han brände den straffen, eller att Hugo Lloris räddade.
Å andra sidan så har ju Gündogan satt samtliga straffar han har slagit för Manchester City, så att
Ja,
det finns ju en anledning till varför han stod där också.
Ja, och det var väl inte, det var ju inte jättelångt ifrån att returen kunde utnyttjas där. Men Lloris var ju snabbt framme, och där någonstans utbröt det väl kaos på riktigt där mellan spelarna. Och man satt och hela publiken satt liksom och höll andan fram tills VAR hade bestämt att det inte var straff igen. Så att de klarade sig och höll nollan. Och det var väl, det banade ju väg för att de till slut kunde ta segern. Det och att Zinchenko då drar på sig sitt andra gula kort där ganska tidigt i den andra halvleken. Och givetvis då det fantastiska avslutet från Steven Bergwijn. Nu uttalar jag det med oerhört engelskt uttal. Jag pratade med någon holländare som uttalade lite mer sådär Bergwijn. Ja. Men jag tänker att jag håller mig till Bergwijn. Han gjorde en oerhört bra debut överlag. Så det var kul att han fick kliva fram och göra mål direkt.
Ja. Känns också som att det är ganska tydligt hur José Mourinho vill spela med det här Tottenham, eller ser sin plan. Det är ju inte en Harry Kane-ersättare på det sättet i speltyp, utan det är ju ytterligare en snabb yttertyp egentligen som man fått in. En omställningsspelare känns det som i högre utsträckning än Harry Kane.
Ja, jag tror inte att man ska luras för mycket av de där första matcherna som Tottenham spelade under José Mourinho, där de spelade, ja, som jag hävdar då, liksom 3-2-5 eller 2-3-5 som alla lag gör nu för tiden. Jag tror att det är hans sätt att någonstans ja, men som han alltid gör. Han är ju smart. Han vet hur han ska styra sitt narrativ. Och hade han börjat spela defensivt med Tottenham, då vet han att han får det emot sig. Men nu börjar han spela offensivt och resultaten var väl lite sisa där. Nu tror jag att han kommer gå tillbaka till, ja, vilket han har gjort, till att hur ska vi vinna matcher. Och det har de ju gjort nu. Och självklart när han möter Pep så måste han ju vara så pragmatisk som det någonsin går. Det var han ju igår och jag tycker väl i och för sig inte att han ska hyllas för gårdagens match. Han ska hyllas mer egentligen för insatsen mot Liverpool. För det är helt ofattbart hur de kunde vinna gårdagens match, tycker jag. Det ska inte vara möjligt sett till hur matchen såg ut. Nu var det ju för sig möjligt. Nu har ju Blixen slagit ner två gånger på samma ställe den här säsongen. För jag vill nog påstå att Manchester City-Tottenham-mötet på Etihad är en av de mest imponerande insatserna som har gjorts den här säsongen av ett lag. Trots Liverpools hela överkörning av Premier League. Så bra som City var i den matchen har jag nog inte sett någon åt den höjden. Då blev det ändå bara 2-2 i den matchen, trots att City hade över 30 avslut eller någonting. Nu var det ju faktiskt inte riktigt lika många chanser igår, men det var ju ändå tillräckligt för att göra 4-5 mål, kändes det som. Och det var nästan komiskt hur de slog knut på sig själva när de brände öppna lägen till slut där. Inte minst den där gången när Tottenham var rädda på mållinjen och de får returen till sig. Lloris står inte ens i målet då.
Han har krockat med Davinson Sanchez, tror jag. Och har liksom snubblat vid straffområdets vid gränsen och är långt därifrån.
Ja, det var ju... det var en sån där dag när som tränare får man ju gråa hår av den där typen av missar. Och jag tycker det är symptomatiskt för Citys säsong. Jag tycker faktiskt att de har spelat rätt bra den här säsongen också. Men de har varit väldigt ineffektiva jämfört med förra säsongen. Och deras försvarsspel har inte varit tillräckligt bra. Det var ju försvarsspelet helt okej i den här matchen fram till utvisningen. Den får ju extremt stor påverkan. Men de får ju skylla sig själva där. Jag vet inte, Mahrez, han slår en hörna där som är... Vad håller han på med? Alltså, vad tänker han med? Det var ju inte ens ett läge att slå en sån boll. Tottenham stod ju bara och väntade på att ta den och bryta den bollen. Och så blir Winks nedgjord av Zinchenko. Jag tycker det är såklart andra gult kort. Och därifrån sen så ändrar ju matchen karaktär.
Jag håller med om att det är signifikant för Citys säsong det här. Att de åker på den här sortens plumpa och att de har svårt liksom, med omställningsfarliga motståndare att hantera det. Tror att alla som såg derbyt mot United nu, eller förra veckan, tidigare i veckan där City visserligen går vidare men förlorar med 0-1. De spelar inte jättebra men har samtidigt enormt många lägen att faktiskt liksom döda matchen och lyckas inte göra det där heller. Alltså det är ju ett problem som, alltså Guardiola skrattade ju i princip åt det efter presskonferensen, för att det är ju verkligen deras stora akilleshäl, just att när de inte får in något mål, då är de så oerhört sårbara. Och det är ju givetvis någonting som de måste rätta till om de nu ska gå långt i Champions League och sådär, som Guardiola sa att nu blir det ju fokus på det liksom, för att Liverpool är ju 22 poäng före. Det finns ju ingen chans i världen att rädda upp den här säsongen i ligan. Men det är ju... en oerhört stor svaghet, får man säga. Så man är lite förvånad ändå av att de visar, eller sådär.
Ja, alltså, ska vi säga någonting mer om det? Det har ju varit otroligt mycket snack såklart om straffsituationerna. Den första som Mike Dean då inte ger. Han gör, tror jag, 4 eller 5 gånger visar han med händerna hur en boll ser ut. På klassiskt Mike Dean-vis. Innan då VAR går in och bryter matchen mitt i spelet. Det är väl första gången som det har hänt, vad jag har sett i alla fall.
Jag kan inte erinra mig om att det har skett tidigare, men då har de alltså en 2-minuters regel då, antar jag. Ja. Får vi ju anta. Ja. Ja. Och det känns ju rimligt att de har det. Jag kan tycka att den gränsen borde vara lägre. Jag kan tycka att den borde vara 1 minut. Varför ska spelet gå vidare längre om det nu är så att de ska in och titta på situationen?
Exakt, varför ska spelet gå vidare överhuvudtaget om det? Så, om det alltså, framförallt när det är i ett sånt läge där City helt på ett ofarligt sätt har bollen. Det är inte så att de blåser mitt i ett friläge eller något sånt där. Jag blev förvånad också för att Aguero var det väl som låg ner i Tottenhams straffområde. Jag blev förvånad över att City inte själva spelade ut bollen i det läget. Det var ju faktiskt, det var, alltså, de hade ju verkligen kontrollen själva över bollen i ett helt ofarligt läge mitt på plan.
Ja, det kan man tycka. Men det var ju intressant, tycker jag, bara nummer ett, att Mike Dean inte blåser straff. Han har ju alltid i sin karriär velat göra allt för att hamna i centrum. Nu har vi läst Opta statistiken som florerar i sociala medier att han har blåst liksom avsevärt många fler straffar än alla andra domare och liksom gör en poäng av att han inte ska blåsa. Där blåser ju han alltid för annars. Får han minsta möjliga lillfinger till att blåsa en straff så blåser han ju. Och nu tar han inte det som jag tycker är straff den första. Det är ingen att snacka om. Var det ju rätt som går in och ändrar. Jag tycker dessutom det är clear and obvious foul. Eller är fel liksom. Jag tycker att det är solklart straff. Och sen den andra straffen så vet jag inte om VAR faller lite för det här med trycket och så vidare. Jag tycker nog att det kan mycket väl vara en andra straff. Sen var jag förvånad, för jag tänkte faktiskt på det där med Loris. Till och med när straffen slogs i realtid så tänkte jag på att jag tyckte han var tidigt från linjen. Det kändes som han var tidigt från linjen. Och sen när jag såg första reprisen kände jag att det där borde ju definitivt gå. Men nu tittar ju inte VAR på det. Så då borde ju Mike Dean titta på det istället. Men det gjorde han ju inte. Jag tycka att VAR borde titta på det. Det är ju en ganska viktig grej. När du slår en straff, precis, och målvakten håller sig till den där regeln som de säger att de ska bli noggrannare med.
Men jag har inte alls haft den uppfattningen om Dean att han blåser lika ofta längre. Alltså sen VAR installerades. Jag har snarare uppfattningen att han oftare väljer att släppa situationer. Att han hellre vill att för jag tycker, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken match det var, men det var någon Pep-incident i någon Arsenal-match där han borde ha fått, ja men det kan väl ha varit mötet där då för några veckor sedan när han borde ha fått en straff med sig och inte fick det. Alltså Mike Dean lät bara spelet fortsätta. Jag tycker att jag har sett detta från honom ganska många gånger nu på sistone.
Ja, men det håller jag med om. Att sen VAR kom in har han förändrats precis som alla andra domare. De har blivit rädda för att ta beslut.
Även Newcastle, Tottenham där när Kane görs ner bakifrån i straffområdet. När han såhär uppenbart på något sätt signalerar. Jag väntar besked från VAR innan jag fattar något beslut själv.
Ja, han är väl den domaren som tydligast har visat det, att nej, jag låter VAR sköta det här just i den situationen där. Ja, det är ju för grann alltså. Men nu när det blir straff, hamnar den på Mike Deans konto då eller hamnar den på VARs konto? Undrar jag.
Det är väl måste vara Kevin Friends konto då, eftersom han som satt i VAR-rummet.
Eller Mike Rileys konto som är domarbas. För kontoret får ta den.
Ja. Det är också sådär, de där 2 minuterna fotboll som spelades där fram till att de blåste. Räknas inte de minuterna överhuvudtaget? Alltså jag tänker på statistik och sådana här saker.
Inte en aning.
Gula kort som hade skett under de 2 minuterna, hade de slutat gälla då eller?
Vad hade hänt om City hade gjort mål under de där 2 minuterna? Hade gjort mål. För då skulle målet dras tillbaka och ska straff istället.
Ja.
Kan jag tycka.
Eller, ja, så borde det vara. Ska Sterling ha straff i situationen direkt efter? Jag tycker det.
Ja, alltså, jag såg faktiskt inte någon riktigt bra repris. Det var nog för att jag var mitt uppe i annat just då. Där de zoomade in. När jag såg den i realtid så trodde jag att det var en andra straff. Men någon sa att han hade lagt sig innan liksom han kommer fram till Loris. Var det så eller?
Han får ju lite sådär sparrisknäna precis. Han märker ju att han märker att han kommer få touchen. Han ser ju att Loris är i vägen för honom liksom. Plus att han har petat bollen lite för långt ifrån sig, så han kommer nog inte hinna upp den före den rinner ut.
Ja, just det.
Och då lägger han sig lite över händerna på honom. Men det är fortfarande i kontakt och Loris är fortfarande där och hindrar fötterna på honom.
Ja, men då tycker jag inte det är straff. Jag gillar inte det där med sparrisknäna. Jag gillar inte när man ligger innan målvakten delar ut kontakten. Utan då räcker det inte kontakten för mig. Då ligger han innan kontakten. Då är det inte straff med.
Det är ju anledningen som... För att det såg ju verkligen ut att vara straff. Där var ju igen om Mike Dean inte väljer att inte blåsa. Vi kommer komma till mer det här med clear and obvious också, vad som är grejen. För att det är ju bedömningssituationer, både den första straffen och den här är ju bedömningssituationer. Det finns inget svart och vitt, vad är clear and obvious och så vidare.
Men den absolut mest virala grejen från den här, det är ju Mourinhos agerande vid sidlinjen. Det är ju fruktansvärt roligt alltså. Det kommer ju bli hans signature liksom highlight från sin karriär sen alltså. Det är ju mer än när han sprang Paul Trafford där och jublar i högen. Det här är ju ännu bättre alltså. Först sitter han och garvar åt Loris straffräddning och liksom är glad över den. Så får han veta av ass-tränaren där att just det, Raheem Sterling ska ju få ett andra gult. Och bara flyger upp mot fjärde domaren på det mest teatraliska sättet man någonsin har sett. Det var helt fantastiskt.
Jag kan meddela att han var oerhört ödmjuk på presskonferensen efteråt. Det var inte speciellt otippat. Han är ju verkligen two-faced på ett helt sanslöst sätt. Att han kan liksom ändra sig så, alltså beroende på om det är en förlust eller seger. Alltså det är helt ofattbart. Men det hedrar väl honom i för sig. Alltså han är åtminstone är ödmjuk när han vinner.
Ja, en sån karaktär, och det här är väl den typen utav Tottenham vi kommer få se resten av den här säsongen. De har ju häng nu på den där Champions League-platsen. Det var 11 poäng efter när Mourinho tog över. Alltså 11 poäng upp till fjärde platsen. Nu är det bara 4 efter att Chelsea slutat ta 3 poängare i stort sett. De har ju otroligt formsvaga just nu, Chelsea. Och det får väl bli övergången då till nästa match. Som då var Leicester-Chelsea helt enkelt på King Power Stadium. 2-2 slutade den. Två lag som, i och för sig, det var en ganska bra match tycker jag. Det var två lag som spelade bra. Det var precis så jämnt som det ska vara mellan två stycken topp 4 lag helt enkelt. Går rykten om att Tammy Abraham spelar med lite känningar just nu, att han är sliten efter den här säsongen. Fick inte in någon striker på deadline day som de hade velat. Lampard var lite besviken. Trots det då, ingen Giroud ens på bänken den här veckan heller. 2-2 som sagt i matchen. Mål av Rydiger och Harvey Barnes som fortsätter göra mål och leverera. Han har liksom smugit igång och kanske med en av Leicesters absolut viktigaste spelare nu en så här långt in i säsongen. Frida, så vet att du kollade den matchen också. Vad var dina intryck från det här topp 4-mötet?
Att Chelsea har ju tur i den här matchen, att man får med sig en poäng. Alltså dels måste jag ju säga att Rydigers nick där, alltså särskilt den andra, är ju helt fantastisk. Alltså vilken båge han får på nicken. Alltså Schmeichel ser ju inte ut att ha en chans, vilket ändå, alltså man tycker liksom det är inte sån fart på själva nicken, men det är som att alltså själva bågen blir så där otroligt perfekt. Men det är klart att Leicester har ju de har rätt många bra chanser där i slutet att ändå gå därifrån med 3 poäng, och det är väl skönt för dem att det finns någon annan som har börjat göra mål också, med tanke på att de tidigare eller fortfarande förlitar sig lite för mycket på Jamie Vardy. Och det är väl lite samma sak med Chelsea där och Tammy Abraham. Uppenbarligen är det ju så att Frank Lampard inte föredrar Giroud, och Batshuayi litar han väl inte heller på. Det säger väl allt när han inte byter in någon renodlad striker där i slutet, utan väljer liksom att plocka in ytterligare en mittfältare och liksom spela med fler yttrar på planen. En annan sak som man måste lyfta är ju även att Lampard petade Kepa. Vilket var, alltså det uppskattades från supporterhåll på många sätt faktiskt, att Lampard liksom visade att Kepa minsann inte ska vara så säker på sin plats. Problemet för Chelsea är ju att det är Caballero som är andra målvakt, och det funkade ju inte riktigt att göra så med tanke på att han var skakig. och är ju, han är ju inte en toppmålvakt. Jag förstår ju de här ryktena att Chelsea ville få in en reservmålvakt då, alltså typ någon som Nick Pope eller sådär. Nu är väl Nick Precis. Pope för bra, alltså varför skulle han vilja sitta på bänken om det är så? Men det är ju tydligt att Kepa behöver någon att konkurrera med så att han kan hålla igång, men Caballero är ju inte den konkurrenten han behöver.
Ja, alltså det är kanske hårt att säga att Caballero får ta på sig 2-1 målet till Leicester, men det är klart att
han är skakig.
Han blir det blir ett överlångt inlägg som han ska springa ut och ta. Då springer Tielemans ner, tror jag det, och fångar upp bollen istället och skickar in bollen, och Ben Chilwell är det som stöter in den i första stolpen, och Caballero liksom bara nästan hinner tillbaks i rätt position. Han hinner ju tillbaks, men han är liksom inte på något sätt fötterna med sig när skottet kommer. Det är så svagt, skakigt ut. Men som sagt, poängtapp för Chelsea då med jagande Tottenham. Och Tottenham som nu har lite form, känns det som. De ska väl mötas på Stamford Bridge här om inte allt för länge. Det blir otroligt viktiga 3 poäng. En riktig 6-poängsmatch, för där har ju faktiskt Tottenham chansen att i stort sett gå i kapp då.
Ja, och inte minst
rafflande,
eftersom,
så att säga.
Ja, inte minst eftersom att jag tror att det var den matchen. Det var ju lite där det vände för Mourinhos del, alltså när de mötte Chelsea hemma och förlorade. Det var som att hans smekmånad tog liksom slut där och då. Och då började det bli tufft igen. Och sen nu har de liksom, har Tottenham lyckats på något sätt komma tillbaka lite grann igen. Så att den matchen, alltså det blir ett riktigt prestigemöte om inte annat mellan Lampard och Mourinho.
Det är fascinerande också att man känner att Tottenham har kommit tillbaka. Matchen mot Norwich, jag såg inte den, men rapporterna därifrån var ju att de var jättedåliga, Tottenham. Men lyckades gräva fram en seger. Och matchen igår var ju en utspelning utan dess like, både spelmässigt och chansmässigt, och de lyckas få med sig en seger. Det finns ju någon liksom, mental styrka i det såklart, men jäklar vad annorlunda hade det varit med poängtapp mot Norwich och torsk igår. Då hade det ju grymtats från alla håll, med tanke på att det har ju inte sett bra ut spelmässigt för Tottenham. Så är det ju.
Nej, och det är väl kanske precis det här då. Att gå tillbaka till någon slags grunder som Mourinho är mer bekväm med. Han har kanske lättare att dela ut instruktioner på ett sätt som får resonans hos spelarna när de spelar på ett mer sånt här sätt då, än att försöka spela högre upp och föra matcher på som de kanske försökte göra lite grann i början. Vidare till två andra lag som ändå fortfarande aspirerar om att kriga om den där Europaplatsen som Chelsea sitter på just nu. Det var Manchester United och Wolverhampton möttes lördags kvällsmatch. Mållös historia, men kändes nästan som, i alla fall jag fick känslan att det var någon slags fall framåt för Manchester United framförallt efter den där riktigt svaga insatsen mot Burnley här i omgången tidigare.
Jag fick känslan av att det var ett fall framåt för Portugals landslag. Det var ju många fina insatser där av portugisiska spelare. 8 stycken tror jag det var på planen samtidigt. Ja. Det är inte dåligt. Nej, men alltså jag kan förstå vad du menar. Jag tror jag skrev också efter matchen att det var ju liksom en okej insats av Manchester City. Sen hamnar vi återigen i det där liksom, ska det vara okej för Manchester, sa jag City? Nej, United.
Du sa City, men du menar United.
Ja, givetvis. Det var en okej insats från Manchester United. Men ska det vara okej att spela 0-0 hemma mot Wolves, om man är Manchester United? Det är ju återigen där man hamnar i den debatten. Men jag håller med om att det är väl klart att United hade kunnat vinna den här matchen. Å andra sidan hade Wolves också kunnat vinna matchen. Och hade, alltså, jag tyckte under första halvleken så hade United ändå relativt bra koll på Jimenez och Jota och Traoré. Men i den andra halvleken där, så ganska kort in, så är ju Jota på väg, eller han är förbi Lindelöf rättare sagt, men faller ju precis när han ska avsluta. Annars tror jag nog att Wolves ledningsmål hade suttit där, och då hade ju blivit en helt annan historia av det hela. Men det är ju lite det där att de saknar mål nu, United. Det är ju tydligt att de hade behövt Marcus Rashford, såklart. Anthony Martial, jag tycker man ska börja överväga och peta honom faktiskt. I alla fall i nummer 9-rollen. Det är klart att Mason Greenwood är bara 18 år och han ska liksom inte bära det tunga ansvaret att leverera mål för en sån klubb som United. Men sen samtidigt så känns han betydligt mer bekväm när han spelar längst fram. Annars får man ju hoppas på Ighalo. Nu vet man, alltså det är svårt att säga vad han har för formstatus just nu, men det är ju väldigt, väldigt tydligt att det är det stora problemet just nu för Uniteds del.
Bruno Fernandes kom in, startade direkt då för sitt nya lag och var ganska mycket i händelserna centrum, tog många skott utifrån. Vi vet att han har ju gjort väldigt mycket mål från distans då i portugisiska ligan, har ju ett riktigt fint tillslag. Såg inspirerad ut och såg som att han spelade med pondus också i det här Manchester United, dirigerade lagkamrater och så vidare. Det är precis vad United behövs, känns det som.
Ja, så är det ju, och jag tror inte det krävs så mycket idag av att gå in med pondus i det där laget, för det är ett väldigt karaktärslöst lag de har, framförallt från mittfält och framåt i Manchester United. Jag förväntar mig att mycket av spelet skulle kretsa kring honom och att han skulle ta stor plats. Sen är det ju svårt att gå in i ett så dysfunktionellt lag som det ändå är, och jag tror att det kommer behöva ta lite tid innan han hittar sin plats där. Men det är klart, med det där tillslaget han har kommit rätt mycket avslut. Har ju en förmåga att göra det, både när det gäller andra vågor från distans, så kommer han säkert göra något mål här och där och vara nyttig. Så det blir ju en förstärkning. Samtidigt var vi inne på det förra veckan där, att, eller om det var i Silly-sändningen där, att de har ju spelat ofta med Andreas Pereira och Jesse Lingard som har varit lagets sämsta spelare den här säsongen i den positionen. Så att det blir ju en sån enorm uppgradering utifrån att det har varit deras största problemposition. Sen håller jag tar i där Frida sa där med Martial. Jag har aldrig förstått riktigt det här projektet med han som nia. Jag förstår ju att det har någonting att göra med att de tycker att pressspelet blir för dåligt och defensiven blir för dålig om han är ytter. Men han är ju ingen nia i min bok. Han är ju en ytter. Offensivt sett är han ju en ytter. Och jag tycker varje gång Mason Greenwood kommer in, så tycker jag att han får saker att hända. Han tar sig till avslut, han tar sig till lägen. Och som det har sett ut nu när de behöver mål och inte liksom, ja, men de känns iskalla framåt, då borde det väl rimligt att spela den spelaren som är den mest naturliga avslutaren de har just nu. Eller överhuvudtaget kanske i truppen. Så att jag tycker definitivt det är dags att flytta på Martial från 9-positionen. Eventuellt sätta han på en kant, men någonting måste de göra. Alltså.
Det blir så himla tydligt att Rashford, att han lite grann har maskerat det faktumet att Martial har sina svagheter i just den rollen. Eftersom att Rashford liksom dels för så mycket, alltså han är oerhört duktig i pressspelet och sådär, men att han är trots allt deras bästa målskytt. Alltså det har ju gjort då att man har liksom inte tänkt Martial på det sättet. Men ja, som sagt, jag tycker definitivt att man måste överväga att göra någonting åt honom.
Ja. Wolves, Manchester United, kanske inte de två formstarkaste lagen just nu. De två formstarkaste är väl kanske i sådana fall Liverpool och Southampton, som möttes på Anfield då strax för United-Wolves-matchen. 4-0 till Liverpool, men det var efter en första halvlek i alla fall där Southampton verkligen pressade hemmalaget och var nog närmare ledningen än vad Liverpool var i halvtid. Sen rann det som det gör ibland iväg då när Liverpool fick in ettan i andra. Men Southampton stod upp bra.
Jag har inte sett matchen så jag kan inte liksom säga så mycket om första halvlek så där. Men man kan ju konstatera att alltså Liverpool har ju blivit så otroligt trygga i att de är fysiskt starkare än alla motståndare. Så de vet ju att sista 20 i matcherna, så även om de ligger under, vilket de gjorde ett par gånger där i början av säsongen, där Villa borta till exempel, så är de ju trygga i att de kommer pumpa ner sina motståndare. Det är ju ganska ofta som det har sett, om, inte nu kanske efter jul och så, men om du tar på hösten där var det ju trevande många gånger före paus. Men man visste ju ändå att de kommer mala ner sitt motstånd förr eller senare. Och det, jag antar att det var någon form av det nu eftersom siffrorna rann iväg på det där sättet.
Jag vill gärna höra en analys också av dig, Syk, alltså hur Oxlade-Chamberlain skötte sig i frontlinjen.
Ja, också Chamberlain var väl kanske under första halvleken tyckte jag han var Liverpools bästa spelare. Var den som fick saker hända framåt. Han fick ju kliva in då på Manés position till vänster i fronttrean där. Mané som har en muskelskada. Gör det väldigt bra. Det är klart att han inte är en Sadio Mané. Han kan liksom inte göra saker ur ingenting på det sättet som Mané kan göra. Men tyckte han var löste uppgiften väldigt bra. Sen så tror jag hellre ser honom i en mittfältsroll där han kan liksom transportera boll centralt i plan och sådär. Det tycker jag han kommer ännu mer till sin rätt. Men klart godkänd om man säger så. Sen gör han ju ett riktigt fint mål. Framspelad av Firmino som verkligen kom igång i andra halvlek då. Gör ju 3 assist. Till slut, han var också lite, precis som hela laget, lite skakig i första. Det var ett par situationer där som var lite oklara. Inte minst ett tillbakaspel från Andy Robertson som Alisson plockade upp, som Southampton-spelarna ville ha till ett tillbakaspel. Gavs inte utav domaren då. Det är heller inte någonting sånt som VAR tittar på eftersom det inte ger straff. Men det fanns ett par liksom lite skakiga situationer under den första halvleken. I andra så är det ju faktiskt inget snack. Det var en straffsituation strax före Liverpool gör 1-0. Det ska sägas att Liverpool har en straffsituation i första också. Den tittar VAR på den första, Firmino rivs ner, men väljer sig att inte ges. Ja, det kan man väl. Det är väl så här 50-50 situation, och det skulle jag säga att den andra är också. Ingen av straffarna ges. Men efter det så har Southampton egentligen ingenting. Sen är det som att Liverpool lägger i den där högre växeln som de har förmåga att göra, och då de kunde faktiskt gjort mer än de här 4 målen i andra. Då klarar Southampton inte av tempot helt enkelt, och framförallt är det ju ett mål som där Salah är par 3 decimeter offside då i slutändan, men som är ett mål där Liverpool spelar sig upp från målvakten på ett sätt. Det hade ju varit ett av de snyggaste målen på Anfield, inte bara den här säsongen utan ganska långt tillbaka. Det var ett helt fantastiskt lagmål med ett tempo i passningsspelet och liksom en akkuratess i det man gör som är liksom på en nivå jag har inte sett från något Liverpool-lag speciellt många gånger. Men just det målet vinkade Sanado för någon decimeter offside Salah, och det var väl korrekt. Annars så körde de ju över Southampton i andra halvlek.
22 poängs ledning nu. Vågar du fira?
22 poängs ledning nu. Ja, det ska ju rätt mycket till för att det inte blir en ligatitel nu.
Rätt mycket till.
Det är helt sjukt. Du kan alltså inte säga att de har vunnit ligan alltså?
Du vågar inte säga det.
De kan ju säga
det. Ja, men du, i den här podden är du inte supporter. Då är du ju programledare. Du vågar inte säga precis. Det i den.
Ja, men det är klart att det är klart att det är över. Det har ju varit över ganska länge. Jag skulle säga att någonstans där. När City förlorade mot Wolves i vintras. Där någonstans kändes det som att dels hade Liverpool varit det bästa laget, men också hade City tappat så pass mycket poäng då att det såg ut som det skulle väldigt mycket till för att City skulle hitta en form igen, bara så att de skulle kunna utmana. Då hade det liksom förväntats att de skulle vinna samtliga matcher helt enkelt. därifrån för att kunna utmana i stort sett. För tittar man bakåt, Liverpool förlorade bara en enda match under hela förra säsongen också. Så det är ju så här, skulle laget då, vilket många menar är ganska rimligt, gå igenom hela den här säsongen utan att förlora en enda match, då skulle man alltså ha gått igenom två säsonger med det här laget med en förlust, och det var den där förlusten mot Manchester City när bollen var en centimeter ifrån och, ja, precis, från att gå över linjen. Det skulle vara enda förlusten på två säsonger för Liverpool, och att de plötsligt skulle börja tappa så mycket poäng känns inte speciellt troligt. Och nu 22 poäng är den största ledningen som någon någonsin har haft i
det är det ju varje vecka. Men jag tycker det är mest sanslöst att de faktiskt kan säkra titeln redan i mars. Alltså det känns ju helt det känns ju
det
helt
sjukt faktiskt. Men det är ju ett enormt underbetyg också åt de andra lagen. Alltså ja, alla har ju bara kapitulerat. Det är ju, jag menar, ta en fjärde plats den här säsongen måste ju vara bland de lägsta poängskördarna någonsin som har krävs. Alltså i alla fall sen Big Four-fenomenet.
Mm. Guardiola hade fortfarande en han hade en intressant utläggning på sin presskonferens, en syrlig sådan kan jag säga, där han pratade om, han ville typ inte prata om framtiden alls, vilket indikerar då att han förmodligen inte är kvar nästa säsong. Det var i alla fall lite det intrycket man fick, men han pratade om Liverpools dominans och hur en ägare i Premier League hade en massa åsikter när City var som mest dominant och liksom vann ligan för andra året i rad och tyckte liksom att det är dåligt för Premier League att City är så dominant, och då ställde sig Guardiola frågan, jag undrar vad den ägaren tycker nu när han ser Liverpool som är än mer dominant än vad vi var, alltså i princip. Mm. Jag undrar fortfarande vilken den här ägaren är. Jag
Nej, det var ingen ägare, det var Richard Scudamore.
Ja, okej. Okay. Han sa owner i alla fall, så det var därför jag...
Han var ju liga-vd då.
Ah, okej. Okay. Ja,
det var han som ville ha ett tajtare titelrace. Och det är klart att en liga-vd vill ha det. Så de vill väl ha spänning. Jag tycker inte det var någonting att hänga upp sig på.
Nej, men han menar ju då liksom att Liverpool är än mer dominanta än vad de var.
Ja, precis. Men jag tycker inte det var någonting att hänga upp sig på. Där tycker jag han bara famlar efter grejer som man ibland har en tendens att göra.
Och det är klart att det inte är bra för ligan att det ser ut så här.
Nej, det kommer inte vara något intresse, och det märker man ju själv liksom. Ja, men det är ju inte några heta matcher som det ska vara vid den här tiden. Då skulle det ju vara liksom alla sitter och kollar på tabellen och fan, vi vinner och så vidare, och det innebär det här för tabellen, och det ska vara liksom slaget om ligatiteln mellan 2-3 klubbar, det ska vara slaget om topp 4 och så vidare. Nu är det ju helt liksom dött. Och topp 4-racet kan ju hottas upp. Men det blir ju också... Det blir ju liksom kallare av att alla lagen är så fruktansvärt dåliga den här säsongen som slåss om topp 4. De är ju riktigt dåliga allihopa. Det är inget av de lagens fans som är nöjda med säsongen.
Nej. Utan det är ju de här uppstickarna liksom Leicester och Sheffield United och så vidare som har överpresterat samtidigt som alla normala topplag då helt enkelt bara underpresterar. Sett i poängskörd så är ju liksom första, andra, tredje plats någonstans ungefär genomsnittligt vad de brukar ligga på, men det är ju ett underbetyg för Manchester City, för de har ju inte varit nära något genomsnittspoäng för en andra plats de senaste säsongerna direkt, så att det är ju ett fall för deras skull poängmässigt som är ganska stort när de har vant sig vid att liksom slå poängrekord. Herregud, de har ju ett poängsnitt de senaste två säsongerna på 99. Och sådär. Men det lever ju desto mer då i botten. Och vi hade några riktigt intressanta matcher i bottenstriden också då. Inte minst Bournemouth som vi nästan dömde ut för ett par veckor sedan här. Seger igen då mot Aston Villa den här gången. Otroligt viktig seger för Bournemouth som ser ut att hitta tillbaka till någon form igen. De gör ju det här så ofta när man tror att Bournemouth på något sätt är uträknade. Då tar man en seger igen och så klättrar man tillbaka över det där strecket och är uppe på 16:e plats nu, samtidigt som då West Ham har halkat ner under strecket. Riktigt trögt.
Man kan ju notera där i Bournemouth bara att det var ju väldigt många mittbacksmål i helgen. Det var det ju även i denna matchen där med Aki som är tillbaka och gör mål, och sen så då var det ju Philip Billing som gjorde mål.
Tillbaka och spela mittback igen också.
Ja, nej men precis. Billing är ju visserligen ingen mittback, men Aki där. Och Joshua King satt ju på läktaren. De har ju fortfarande en hel del skador där, Bournemouth. Men jag tror det är tur för dem att han blev kvar i slutändan. Han var ju inte sådär jättenära egentligen Manchester United, som man kanske hade trott, såg jag nu här på morgonen där Ornstein, som brukar ha koll på grejerna, skrev om själva spelet bakom. Och det sades ju att King var besviken på Bournemouth, men det ska tydligen ha varit felaktiga uppgifter, utan de King var besvikna på var United snarare, som inte fullföljde intresset. Så att Bournemouth får ju hoppas på detta. De har ju fortfarande en bra trupp. Alltså det ska man komma ihåg, alltså bättre än ett gäng andra i ligan, så att det är väl klart att de fortfarande har stora möjligheter att i alla fall klara sig kvar i Premier League, men då behövs det ju att man vinner de här 6-poängsmatcherna mot lagen som också är där nere i botten.
Precis.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I söndags hade vi såklart Tottenham Manchester City. Vi hade också Burnley Arsenal. Arsenal som ju alltid slår Burnley. Det har ju varit så de senaste åren. Varit favoritmotståndare.
10 åren faktiskt.
Ja, så inte den här söndagen. Kryss på Turf Moor. Och det där Arteta-projektet kommer liksom inte riktigt igång. Det känns som att han har löst mycket. Det känns som att de är svårare att slå och så vidare. De river och sliter. Det känns som att det finns mer struktur. Men segrarna uteblir. Frida, vad beror det på? Det är du som är liksom Arteta-korrespondent här.
Ja, eller hur? Alltså det känns som att det har blivit så. Sen kan jag bli lite... Man måste liksom skilja lite på grejer. Men det är så kul att de som håller på andra lag eller som har varit tveksamma till anställningen av Arteta liksom direkt är ute efter varje match och kolla här, Arsenal har inte vunnit på så här många matcher och de kryssar bara en massa matcher och så vidare. Och jag håller med, alltså det här var ju den sämsta matchen under Arteta, utan tvekan. Han försökte, han skyllde väl inte på gräset, men han pratade om saker som att ja, men gräset är så långt här på Turf Moor, och det är ju meningen. Alltså det har det ju varit väldigt länge. Det är ju en av Burnleys nyckeltaktiker för att göra det svårare för ett lag som vill spela bollen och sådär. Så att förhållandena var väl inte av den typen som Arteta hade föredragit. Men jag tyckte att de såg lite sega ut. Alltså de såg lite trötta ut, och det är väl kanske inte speciellt konstigt egentligen, med tanke på att de har tränat så mycket hårdare under en ganska intensiv period nu. Såg att De flesta spelarna kommer att åka till Dubai, eller har redan åkt till Dubai, och de ska samlas där på fredag morgon, tror jag, allihopa. Så att förhoppningen är där då att de ska kunna vila upp sig lite nu under vinterlovet och sen komma tillbaka. Men det är ju tydligt att det är någonting som inte stämmer just nu. Och jag tror man får lägga till också det här med att Saka tvingades gå ut där ganska tidigt. Det kändes som att det också påverkade matchen ganska mycket.
Ja, intressant laguttagning också. Aubameyang tillbaks då i startelvan efter sin avstängning. Martinelli från start. Han har liksom, han har spelats in i den här startelvan nu.
Ja, jag tycker inte det är fel på något sätt att han startar. Jag tycker det är snarare konstigt att Lacazette får nya chanser som han har sett ut nu. För nu har... Jag var ju verkligen en Lacazette-anhängare för något år sedan när jag tyckte att han var riktigt, riktigt mångsidig och bra spelare. Som knöt ihop hela offensiven och han kunde göra mål, han kunde spela fram, han kunde skapa chanser, han kunde kombinera. Men just nu har han inte varit i form och jag vet inte vad det beror på. För att oftast brukar det bli så när en ny tränare tar över så blir det ju liksom ett mentalt lyft för alla. Och det är naturligt att den tränaren då satsar på de rutinerade spelarna. Han tar in Mesut Özil i värmen, han tar in Lacazette i värmen och så vidare. Men just nu så har det gått ett antal matcher utan att de har presterat. Framförallt på bortaplan har de sett väldigt kalla ut. Özil framförallt, just när det gäller bortaplan. Mm. Och jag tycker att det blir lite det här skohornslösning. Alltså, någonstans känner man ju att får Aubameyang spela där framme så kommer han göra mål. För så pass vass är han. Nu hade han ju kunnat göra mål ändå från kanten igår. Han kom ju in bakom backlinjen ett par gånger och fick några bra skottlägen. Men känslan är att har du Aubameyang där framme så är det nästan mål, så är det målgaranti. Och nu när Lacazette inte presterar överhuvudtaget så känns det som att det hade varit mer intressant att se en offensiv nu med Lacazette där fram, eller förlåt, med Aubameyang längst fram.
Ja, det var framförallt framåt det såg gudlöst ut för Arsenal och det men det är i defensiven som det har förstärkt, så har lånats in ett par spelare här, Cedric Suarez till exempel och då
Marie.
Den här, ja precis, Marie mittbacken, ifall de kan bidra med lite, för att det, på något sätt ser det ju liksom stabilt ut. De försvarar liksom över planen och Burnley skapar ju ganska lite. Men när bollen väl dimper ner där i straffområdet så ser det ju fortfarande... de ser liksom rädda ut.
De har ju inte de bästa defensiva försvararna, så är det ju. Luis kan ju svepa in långbollar bakom backlinjen som få andra mittbackar i ligan kan göra, men... I eget straffområde så finns det ju betydligt bättre försvarare i den här ligan än de Arsenal har att tillgå. Och det tror jag inte, liksom, det kan man inte lägga på Arteta, utan du kan inte komma in som tränare och göra dem till bra försvarare i eget straffområde på några veckor. Jag tror inte du kan göra det överhuvudtaget. Man kan ju dra parallellen till Jürgen Klopp. Innan han fick nya mittbackar och Van Dijk, då såg ju försvaret katastrofalt ut där många gånger. Sen fick han in Van Dijk och plötsligt såg det betydligt bättre ut. Han kunde inte heller göra en bra försvarare av Klavan eller vem det var som de hade där, jag kommer inte ihåg. Utan det tror jag att då har man en övertro på en tränares liksom förmåga. Mm. Däremot kan man kollektivt såklart göra försvarsspelet bättre. Det är självklart. Men till slut så står det också och faller med den individuella kvaliteten. I nickdueller, i dueller, i löpdueller, i individuellt försvarsspel och så vidare. Så jag kan inte lägga det på Arteta. De har ju släppt in färre mål. Det som är oroväckande är ju att jag såg en statistikuppgift på att sen han tog över så är det bara Crystal Palace som har färre avslut än Arsenal. Och det är ju oroväckande, för det är ju en sån där grej som verkligen går att ta på, att vi kan se att offensiven är trubbig, vi kan säga att det beror på ditt och datt, men om de kommer till så få avslut så att det näst sämst i ligan sedan han tog över, då är det ju uppseendeväckande.
Mm. Arsenal då med sitt 13:e kryss för säsongen. Det fjärde raka nu då. Det är alltså fler oavgjorda än vad de någonsin har haft.
Mer än Invincible. Vet ni vilken
säsong de hade? Ja, precis. The Invincibles var ju det tidigare rekordet då för Arsenal med 12 kryss. Igår blev det alltså säsongens 13:e för Arsenal. Så att någonstans är man ju svår att slå ändå. Det är bara 6 förluster. Det är lika många förluster som till exempel Leicester eller Manchester City. Och Wolves för den delen då. Wolves som ju har för övrigt 11 kryss. Så de sticker verkligen ut på den statistiken.
Ja, men precis som vi pratade om det med att Mourinho liksom räddas nu av att Tottenham dels tog 3 poäng mot Norwich, alltså även om det var en knapp seger, och tog 3 poäng mot City, även om de hade kunnat förlora den matchen. Alltså så blir det ju, man ska ju inte stirra sig blind heller på att det blir en massa kryss för Arsenals del. Nu spelar de ju faktiskt alltså dåligt. Det har de, jag tycker inte de har gjort det riktigt, alltså i de tidigare matcherna som, eller många av dem som de har kryssat. Så att jag tycker man ska sitta lite lugnt i båten i alla fall. Alltså man behöver inte jagas upp så mycket av att liksom, kolla här, liksom, Arteta är inte så bra som alla tror. Det här är ju liksom en process, man får ge det lite tid. Så är det ju.
Ja, och framförallt ett transferfönster till där de får handla in lite mer. Jag håller helt med om det. Vi måste ha tålamod där.
Ett till Arsenal. Burnley kanske inte var något ångestmöte direkt. Det är väl två lag som kändes ligger ganska stabilt i mitten där. Everton med en del tuffa resultat den senaste tiden. Inte minst de där snöpliga då, poängförlusten mot Newcastle. Där de tappade in 2 mål på efter den 94 minuten. Det var helt sanslöst. Åker på 2 snabba mål, eller 2 snabba, men åker på 2 mål i baken mot Watford. Känns ganska formstarka Watford. På väg upp då i tabellen, på väg ut ur den där bottenstriden. Då kände man ju liksom att shit, nu kommer det rasa igen för Everton. Men tvärtom, en total uppryckning. Alltså övertid på första halvlek. 2 mål från backresen. Nu har jag glömt bort vad han heter.
Mina.
Ja, Jeremina gör 2 mål. Först en stökig retur då framför mål och sen en lite mer klassisk nick då på en hörna. Det där vet vi att han kan. Nicka in bollar.
Det är ju framförallt imponerande alltså att de vinner den här matchen med tanke på att de spelar med en man mindre ganska länge ändå. Alltså, det är ju mer än 20
dessutom
minuter.
Det. Och Theo Walcott, matchhjälte då på slutet och känns som otroligt viktigt för Everton just nu att få de här 3 poängen, att kunna vända ett underläge, ett 2-målsunderläge med 10 man. Det var precis den typen av besked som de behövde inför resten av den här säsongen då för att faktiskt inte bli indragen i någon slags bottenstrid. Tyngre då för Watford som nu med Bournemouths seger trillade ner under strecket igen. Vi trodde ju att vi hade... De trodde nog själva att de kanske hade lämnat det livet bakom sig. Men nej, nu är de nere igen då tillsammans med West Ham som har trillat ner där också.
Ja, det kommer ju en oerhört viktig match får man ju säga. Alltså efter det här uppehållet då när Watford möter Brighton. Det kommer att bli skakigt.
Ja, det är 3 poäng som skiljer dem nu och Brighton är på 15:e plats och Watford på 19:e, så att det kommer ju binda ihop bottenstriden om Watford skulle vinna den där matchen. Och även om vi gillar Graham Potter i den här podden så måste jag ju säga att jag hoppas ju lite på Watford där alltså, för att jag vill ha dramatik i bottenstriden hela vägen in i kaklet, för att någon dramatik måste vi i alla fall serveras i vår.
Ja, jag har känslan av att det kommer bli den där bottenstriden och att det kommer vara många lag inblandade. Så att vi kommer ha matcher under hela hela vägen in som verkligen betyder mycket. Och den där bottenstriden är ju den är ju fruktansvärt mycket ångest. Och man vet hur för lagen, alltså vi pratar om det, West Ham i den situationen de är nu. Ett uttåg i Premier League i det här läget skulle ju innebära en fullständig kollaps. Det är ju ganska många överens om. Jag vet många West Ham-supportrar själva som är övertygade om att åker vi ur här, då kommer det rasa ner i League One nästa år. Alltså det är så deppigt. De har ingen organisation på plats. De har spelare med utgående kontrakt, spelare som kommer lämna. Och en riktigt, riktigt svag ekonomisk situation just nu, West Ham också, den här.
Ja, men säg inte allt detta högt, för att du hörde väl vad som hände med en journalist nu häromdagen som satt i Sky Sports. De har ju ett sånt här söndagsprogram. Så jag antar väl att det var förra söndagen då som de pratade om West Ham situation och de här inkallade experterna eller journalisterna var det väl snarare. De nej men alltså var ganska krassa i sin utläggning och vad ledningen hade gjort fel och så vidare. De gillade inte West Ham och tvingade Sky Sports att skriva en lång ursäkt som de sa då i gårdagens program blir det ju. Samtidigt som då en journalist faktiskt har blivit bannlyst från London Stadium. Alltså en journalist som har täckt West Ham. West Hams matcher framförallt. Han får inte komma dit längre. Så att man får tydligen passa sig för vad man säger numera.
Ja, det är verkligen, vi fick faktiskt en fråga om precis det här för lite stund här från Jimmy Serti vad som händer, men det ser riktigt, riktigt illa ut och det här är så dåligt skött med hela organisationen runt omkring att man sparkar tränare och den tränaren tar med sig hela organisationen och går och man ersätter liksom inte med någon, alltså plockar in David Moyes som inte kommer med en hel organisation utan han kommer själv och kvar finns ett par scouter liksom och det verkar så otroligt dåligt skött allting i West Ham just nu så att,
Ja, och vi har ju pratat mycket om det här och alltså under egentligen hela säsongen, men det blir ju väldigt tydligt alltså när West Hams ledning väljer att fokusera på en sån här grej, alltså som på ett program där de sitter och diskuterar alltså klubbens situation, det visar ju oerhört tydligt att de vägrar, de har inte ingen självinsikt överhuvudtaget, och det är ju ännu mer oroväckande för West Hams del. Alltså när inte ens ledningen kan se vad som har gått fel. Jag är tveksam till hur deras framtid ser ut faktiskt.
Ja, det är kanske den klubben just nu som det ser på något sätt skakigast ut för. Faktiskt. Vi ska ta lite frågor från våra kära lyssnare. Stefan Eskilander skriver: hur kan inte Sterling bli utvisad? Vi pratade om det lite innan, men vi har haft några sådana där situationer de senaste veckorna. Spelare som ju går på bollen men missar. Och, alltså resultatet, man tittar på reprisen då, på Sterlings tackling är ju att det är en riktig liksom ankle breaker på Dele Alli. Nu har han ju tur som klaras utan en värre skada. Men hur resonerar ni? Alltså utfallet blir ju väldigt dramatiskt såklart. Han träffar riktigt, riktigt illa med sulan över ankeln. Han har ju ingen intention att kliva dit med sulan egentligen, utan han försöker spela på bollen. Hur resonerar ni kring de situationerna?
Nej, men jag tyckte det var bra när exempelvis Aubameyang fick sin utvisning mot Crystal Palace. Att hans tackling straffades så pass hårt. För jag tycker att det tas lite för lätt på generellt i Premier League. Så att jag hade inte blivit, eller jag hade inte gråtit floder om Sterling hade blivit utvisad. För jag tycker absolut att det är viktigt att markera mot den typen av satsningar. Sen å andra sidan så kan jag väl tycka att Raheem Sterling borde ha suttit på bänken från första början, så att han borde inte ha varit på planen överhuvudtaget enligt mig.
Nej, håller du med Kalle?
Ja, det blir ju alltid en fråga om hur långt är man ifrån bollen? Hur långt är man ifrån att ha spelat, liksom försökt spela på bollen? I det här fallet så tycker jag att det kan vara rött, men om man tittar på det med neutrala ögon så är det ju uppenbart att han går in för att ta bollen. Han går inte in för att ta benet. Så jag tycker att det är ett kort som kan vara rött och jag kan köpa att det bara blir gult. Men ja, han liksom tacklar ju igenom. Det blir farligt. Effekten blir ju att det blir en jäkla farlig tackling. Men det var inte hans intention. Däremot finns det liksom dueller där spelaren ser att jag kommer inte att nå bollen. Och så kommer han in och så blir det där effekten. Då tycker jag det är rött kort. Så att jag köper att det bara blir gult. Men det är klart att jag hade inte protesterat om det blir rött heller.
Nej. Martin Salin undrar, var spelar Pope och Henderson nästa säsong? Alltså Dean Henderson. Inte kan de väl bli kvar i sina nuvarande lag?
Alltså det beror ju lite på. Hendersons framtid kommer ju avgöras där i, framåt i mars, april. Huruvida han kommer att bli, alltså kallas tillbaka till Manchester United eller om han ska fortsatt vara utlånad. Och det beror väl lite på. Jag har ju stor förståelse för att han alltså vill ha A-lagsspel så att säga för att utvecklas ännu mer. Och tanken är väl på sikt att han kommer vara en ersättare till De Gea. Men frågan är liksom, ska han vara andra målvakt alternativt att konkurrera med De Gea som ju faktiskt har varit lite skakig från och till, eller vara utlånad? Det är ju frågan, men det måste vara skönt för United hur som helst att ha en målvakt där bakom som ja, men som är så pass lovande. Alltså där ser det ju ljust ut i alla fall.
Avdankad skriver, hur mycket av Evertons uppryckning under Ancelotti är en ny röst i omklädningsrummet? Var i cirkeln kring ny tränare kontra reell förändring befinner sig laget? Är det uppenbarligen så att det har blivit en stor förändring sedan Ancelotti kom in? Och det vore väl konstigt med tanke på att det är just Ancelotti som är ju en av ja, hela världens mest meriterade fotbollstränare som har tränat alla de stora i stort sett. Inte skulle få någon effekt när han kommer in till det här laget, men det är imponerande, absolut. Och tittar man på formtabellen, hur den ser ut sen Ancelotti, eller egentligen sen Marco Silva sparkades, så är ju Everton ett av dem. Jag tror att de ligger 3 eller 4 eller något sånt där i tabellen då, om vi räknar från det datumet. Så att, att det har blivit effekt, det är helt klart. Om vi skulle ta frågan då, Kalle, hur mycket är just nyröst Ancelotti, eller hur mycket är att det faktiskt är mer än en new manager bounce, att det här laget faktiskt kommer upp på en nivå där de ska befinna sig?
Jag vågar faktiskt inte svara på det. Dels har jag sett Everton för lite under den här perioden, dels så är det ju alltid en 10 000 kronors fråga det där. Säger vi att det beror på att tränarna kommer in och att det förändras, då brukar det där bara avta och bara falla ihop i en hög sen och sen, och tvärtom. Så att vi får nog avvakta våren ut här och se om det kan vara något bestående. Jag vågar inte ge mig in i det faktiskt.
Mm. Ja, jag bara känner ju bara att mina Marco Silva-hyllningar här får ju mer och mer stryk för varje vecka som går.
Du har ändå, fram till nu har du ändå liksom stått dig stark i den diskussionen ändå. Hållt din linje liksom, men nu. Ja. Nu börjar du vika dig.
Linjen får ju på något sätt hållas i alla fall en tag. Man kan ju inte vika ner sig hur lätt som helst. Så är det. Kalle Lövgren undrar, är Guendouzi verkligen talangen vi trodde? Ser fortfarande vilsen ut efter snart 2 år. Och det är med honom på planen som det släpps in mycket fler chanser än när Xhaka och Torreira spelar.
Jag tyckte han var riktigt svag i matchen igår faktiskt. Jag tyckte han var fladdrig och slog bort passningar. Och, nej, det var inte hans typ av match det där. Och, ja, han har ju, men det är en förtroende grej också. När Teta kom in så fick ju inte han någon förtroende. Och det är så otroligt viktigt det där med att du kan bygga upp en spelare. Du kan såklart sänka spelare också genom att inte spela honom. Och jag tror att när han hamnar vid sidan där så har han tappat självförtroende, och vi vet hur mycket det betyder. Man kan ju jämföra och säga tvärtom då med Xhaka som har gjort det väldigt, väldigt bra sen Arteta tog över. Torreira som också har gjort det väldigt bra sen Arteta tog över, och de har ju fått förtroendet. Så jag tror att det är en förtroendegrej. Han är fortfarande väldigt ung, han är född 99 om jag inte minns fel. Så att vi ska inte ge upp där, men han är ju inte lika het idag som han var efter att han dominerade i höstas den där matchen. Jag minns inte vilka de mötte då, om Aston Villa hemma eller vilka det var, när han liksom bara drev på laget och la i en egen växel där. På den nivån är han ju absolut inte.
Vad bra, hörde ni. Det var faktiskt det vi hann. Jag bara konstaterar en sak som Peter Andersson skriker. Ben Foster har hållit nollan 8 gånger den här säsongen, men Watford ligger näst sist. Måste vara någon slags rekord. Och ja, det tror borde jag också. Att ligga näst sist och ha målvakten som jag tror har hållit nollan typ näst flest gånger.
Ja, det låter sjukt faktiskt.
Ja, vi konstaterar det då. Och Nu är det lite semester för en del av spelarna, ja för alla spelarna egentligen ett tag framöver. Vi är däremot tillbaks om en vecka igen och så får vi se vad vi pratar om då helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat.